Ja, jag heter Börje och alkoholist och narkoman.
Hej Börje!
Åh, tack! Ja, nu verkligen hjärtverksamheten är så här. Men jag ska börja be till Gud att... tack god Gud för att du för till min mun det mitt hjärta är fullt av. Så vi ser vad det här blir, en bra life story som jag kan vara nöjd med. Shit. Ja, vad ska jag säga? Jag föddes 1954 i... Hässleholm och är född och uppväxt i Hässleholm, har en 6 år äldre bror. Och min mor och far hade en, eller har en liten villa där på 3 rum och kök då. Och jag var väldigt lugn som barn, men väldigt ensam och så där, var mest för mig själv. Och min pappa han jobbade som grävmaskinist och min bror är 6 år äldre, så jag hade liksom ingen naturlig lekkamrat i honom, för jag menar när han var 12 då var jag 6, så jag menar det var så pass långt avstånd mellan oss. Så att i alla fall när jag började i skolan i ettan då gick jag på en låg- och mellanstadiet gick jag där. Och jag var jag tyckte om att gå i skolan faktiskt, och jag var väldigt med på lektionerna, så där tyckte om det. Jag gick alltid varje morgon när jag gick till skolan, så gick jag alltid hem till en klasskamrat och ringde på oss honom, så gjorde vi gemensamt följe till skolan. Och jag hade lätt för lärare och sådär, men man lär sig skriva och alfabetet och hela det där stuket. Jag tyckte om att gå i skolan helt enkelt, och det var först när jag blev, den första gången som jag blev inblandad med polisen, det var 1966, då var jag 12 år gammal. Så att jag fram till, när jag började sjunde klass fick jag byta skola, där man fick ha liksom, hade inget fast klassrum och man fick liksom, hade ingen fast lärare, utan man fick springa mellan olika lektionssalar och sådär. Så att det var väl där, jag vet inte om det handlar om att jag bytte skola, men någonstans blev det väldigt otryggt för mig och jag tappade intresset för skolan. Och den här första gången jag var inblandad med polisen var det i alla fall jag och 2 kamrater. Vi hade varit in på Domus varuhuset och gick vi fram till kassorna bara och stal cigaretter, och sen var det bara liksom springa ut genom ingången. Men han som var liksom pådrivande, och han var givetvis den som torskar, och sen så... Vi stod ju utanför och väntade och undrade vad han blev av. Men han dök ju aldrig upp, så vi var ju nervösa. Så fanns det, träffade vi en dagen efter och sa han det, att jag åkte fast, men jag sa ingenting och mer. Och sen gick det väl någon månad. Jag litade ju aldrig riktigt på vad han sa där. Och sen var det väl en kväll när så ringde telefonen hemma och pappa han svarade. Och jag bara märkte hela hans attityd liksom där med och skälla och sånt, och liksom min pappa var ganska hetlevrad, hade rätt häftigt humör. Och bara märkte liksom och kände, oh shit, är det här liksom. Så någonstans jag stack ju hemifrån, vågade knappt gå hem. Så kom jag hem på kvällen, pappa var skitförbannad och jag vet, jag hade en sån här stilett, en fjärrbatong, stilettbatong. Jag var så jävla rädd för att jag skulle få pisk av pappa. Han har aldrig slagit vare sig min bror eller mig. Men jag var så jävla rädd. Så att, och pappa såg att jag hade den, och då blev han ännu mer förbannad. Ska du tänkt slå din far och sådär? Men han slog mig aldrig eller sådär. Så i alla fall dagen efter fick jag han följa med mig till polisstationen. Och så var det förhör då där. Och frågade, har du stulit mer än cigaretter? Nej. Ja, men min kompis där sa att ni hade stulit några jävla fiskedrag. Nej, inte jag i alla fall. Jag hade inte stulit några fiskedrag. Ja, i alla fall så sen började trassla rätt mycket. Jag liksom hängde med på lektioner, men tappade intresset att göra läxor och sånt där. Jag började dricka mycket mellanöl på kvällarna, och vi var ett gäng som höll till i en backe bredvid skolan där. Och jag brukar grilla korv och dricka mellanöl. Och liksom någonstans mitt sätt att dricka, det var liksom bara... Ja, för att man skulle bli full eller vad fan. Jag liksom någonstans, jag tyckte egentligen inte om att dricka öl. Men jag drack liksom för någonstans... Alla andra gjorde det på något sätt. Och... Jag liksom hängde väl med måttligt i skolan, men liksom hängde med på lektionerna, men gjorde aldrig några läxor. Och sen i alla fall så började jag, tyckte det här gänget, de bara drack mellan eller skötte sig ganska bra i skolan. Så jag började dras till lite tyngre kretsar där någon hade suttit på ungdomsvårdsskola och sådär. Så vi började sniffa tinn och röka brass. Och ja, och liksom någonstans... Det var en kille som var väldigt pådriven som suttit på Gudmundsgården som var liksom lite gäng, ja, ledare i gänget. Och jag hade väldigt stort behov av att någonstans visa att jag, ja, att jag ville vara med i gänget. Så allt som när det var gällde att göra inbrott eller sådär, så ja, jag hakar på liksom sådär liksom. Och, ja, bara för någonstans få bekräftelse och sådär. Och i alla fall, ja, det var ju rätt mycket då. Tinnersniffning och solution och sen ja, det blev en ja, med mycket mellanöl och sånt för det på den tiden, och så rökte rätt mycket brass med, men ja, jag vid något tillfälle så var jag på fyllan och rökte och liksom kom hem och bara liksom la mig ner och skulle sova, bara snurra i hela jävla skallen, var uppe och bara spydde som en räv liksom. Jag hade ett rum i källaren så spydde i tvättstugan. Så morsan frågade mig dagen efter, var du dålig igår? Ja, jag mådde illa och sånt där. Så och jag, i alla fall så, sen, jag provade att röka bra sen flera gånger, men kände aldrig någonting på det där direkt. Tyckte inte det var någon höjdare, men sen i alla fall, ska vi se här. Jag provade tripper då vid något tillfälle. Vi var på ett diskotek och det var den här, just den här killen som suttit på Gudmundsgården. Vi köpte två Yellow Sunshine Explosion. Liksom, det var så, inte så små jordgubbar. Den där liraren som sålde dem, han sa till oss, ta inte mer än en halv, för att han hade tagit en hel och han hade inte hittat hem. Vi var på fyllan liksom och tyckte, ja vad fan. Vi tog först den där, bara delar på en då, bara en halv, och så gick det en halvtimme. Jag bara, fan, kör vi inte, vi tar den andra också. Och så gick det väl, jag vet inte hur lång tid, men vi sprang där inne på det här diskotek och sprang liksom och tänkte, vi måste leta upp den där liran, för det här var rena blåset. Och i alla fall så hittar vi honom, så jag går fram och knackar han på axeln, och det, vi känner ingenting på det här. Jag väntar lite, och sen precis när jag vänder mig om mot min polar, då bara drar allting igång liksom. Så. Och bara börjar springa och skratta inne på diskoteket, så... Jag liksom hittar knappt ut ur diskoteket, men så i alla fall vi hittar ut, och sen någonstans det bara liksom värsta färgexplosionen liksom. Det var så jävla ohanterligt det här, och sen så vi vill, ja liksom alla fulla människor och sånt där också liksom. Vi vill ju liksom, när man trippar har man ingen lust att ha med en massa alkoholister, och vi vill komma, det här låg ju utanför Hässleholm där, så man fick åka buss ut till det här diskoteket. Och vi liksom, polarna var så jävla trippade, vi måste, vi försökte tilltvinga oss skjutsa några som hade bil där, men de ville ju inte köra oss. Ja, i alla fall så skulle vi gå upp till de här bussarna, och det var liksom en trappa upp till där bussarna gick ifrån, och vi knallade upp för där, och ju högre upp vi kom från den här trappan, bara kände fan, fick inte luft, och vi sprang ner där för den här trappan och sprang upp och ner. Och livrädda i alla fall, så träffade jag någon brud där som är... som var lite förtjust i mig, så vi la oss i en buske där och höll om varsitt bröst på henne där. Jag var helt jävla paralyserad. Och någonstans, ja, till sen med, alltså, när diskoteket var slut, så lyckades vi komma med bussen, alla de här skräniga människorna. Vi, det var ju liksom så ut som fan själv, alla som var fulla liksom. Vi var livrädda, och sen när vi kom av bussen in i Hässleholm, där gick av torget, det var ju lite, det är inga skyskrapor i Hässleholm inte, men alltså husen stod liksom så här i bågar, och det var så här långt över gatorna, och det var, ja, var liksom, det var en skräckblandad förtjusning i den här vi sprang hela natten, och det var så häftigt att röka liksom, alltså, det var aldrig bara spruta färger och sånt där. Och liksom, så det var en rätt maxad upplevelse, men det var liksom, jag hade både maxad och läskig. Och sen på morgonkvisten, jag minns, jag vågade inte ens titta mig i spegeln, för jag, liksom, jag såg på alla människor, och såg de ser ut som, ja, som fan själv alltså ungefär. Så jag tänkte, ska jag titta mig, jag var rädd att jag skulle se likadan ut. Så vi, Ja, vi gick i alla fall ut och la oss i skogen och tände av på det där, rökte några holkar och sånt och landade på det där. Och avancerade ju mer där med honom, för han var ganska dokdriven som både inbrottskälv och jag menar, han hade suttit på Lövsta, Gudmundsgården och var rätt så kriminell i unga år. Och jag ville ju någonstans också duga inför honom, så att, och jag vet han sa till mig, ska prova tjack, för det är mycket, mycket häftigare än någonting annat. Och liksom, jag gav ju vika, för det var bara en första gången jag tog tjack liksom någonstans. Det var 1971, eller för mig, det var en nyårsafton, där jag bara liksom, och jag liksom alltid uppfattade mig som ful, inbunden och blyg, va. Och liksom, men när jag tog tjack, det var som, wow, det här är livet. Jag fick verkligen allt det jag saknade. Och liksom någonstans, jag föll pladask för det verkligen. Och jag hade ju gjort en hel del kioskinbrott och sånt där skit som jag hade torskat på. Och liksom hade blivit inblandad i de sociala myndigheterna. Så jag satt uppe på just ett kioskinbrott som jag hade torskat på. Mossa visste om det där och liksom hade försökt snoka i mina angelägenheter. Jag försökte alltid dölja vad jag höll på med sådär. Men i alla fall så jag satt anhållen uppe på Hässleholms polishus och Mossan och farsan kom upp där, och när Mossan såg mig sitta där inne i cellen, då började hon grina och då blev jag också ledsen. Då fick jag någonstans kontakt med mina känslor och blev också ledsen. Annars har jag liksom aldrig upplevt att det var något speciellt synd om mig eller att jag tyckte det var ett jobbigt, för jag har anpassat mig efter situationerna. Men i alla fall jag blev då dömd till att det var 1971 då, till vård, inom ungdomsvårdsskola. Och det blev bestämt att jag skulle vara på Hammargården utanför Stockholm. Och jag minns att jag fick åka med en socialassistent med hans Saab 2-taktare från Hässleholm. Ända upp till Stockholm. Och sen hade jag liksom, för sitta för över 50 mil med hans jävla 2-taktare Saab. Och liksom, den resan var ju liksom inte så jävla kul. Och sen hade jag ju hört om det här just då, när man kom till ungdomsförskolan, penalismen där, att man skulle få stryk och sånt där. Och så var det inte alls. Utan det var ganska lugnt helt enkelt. Och jag kom på en öppen avdelning. Först fick jag sitta på Eken på Hammargården och sen så fick jag flytta upp på Åsen. En öppen avdelning. Och därifrån rymde jag tillsammans med en kille som, han är död nu, han kallades för Kvickis. Vi rymde och liksom hamnade i Örby, där skulle sno någon bil och sånt där jävla skit. Jag tyckte bara var jobbigt att vara på rymmen. Så jag tog mig tillbaks själv och liksom, jag var någonstans jävligt ensamt och var i Stockholm liksom och kände inte en jävel där. Och den här Kvickis, jag vet inte, så höll jag på någon jävla bilfirma där, försöka få igång någon biljävel, så jag vet inte ens om det var bensin i den. Men vi skildes där i alla fall. Och sen, första gången på ungdomsvårdsskolan var jag bara 6 veckor då. Och sen fick jag då komma tillbaks till Hässleholm, och jag hade börjat jobba på Televerket som mopedbud. Och skötte jobbet och sådär. Men fritiden har jag aldrig klarat av. Jag fortsatte ju med att röka brass och sådär. Det var samma veva som den här filmen de visade, den de kallar oss mods. Och jag såg den här och de hade afghanpälsar. Det tyckte jag var så jävla häftigt. Så jag åkte direkt till Köpenhamn och köpte en afghanpäls. Och anammade den där livsstilen och hade jävligt långt hår och sådär. Och jag ville väl vara som dem. Jag tyckte de var häftiga på något sätt. Och i alla fall så jag jobbade på Televerket och fortsatte med, jag rökte rätt mycket brass. Jag liksom någonstans var inte så, jag gillar egentligen inte att röka brass, ändå så rökte jag mycket brass. Liksom. Jag vet så, körde moped ner till Malmö liksom mitt i smällkalla vintern. Det var i februari tillsammans med en annan liksom. Det var så jävla kallt så vi ställde i alla fall mopederna i Rollsberga. Det är i alla fall, körde vi moppe 5 mil. Det var i februari. Det var svinkallt och som det blåser där nere. Så lyftade vi ner resten och köpte brass för 50 spänn. Och sen åkte vi till... Ja, visst med. Och sen liksom lyfta tillbaka till mopederna. Alltså sitta där och köra hem till Hässleholm 5 mil liksom. Så någonstans, jag var jävligt begiven på det här med att vara vanartig eller hur jag ska uttrycka mig. Men sen i alla fall, jag var ute i 5 månader efter den första vusken från Hammargården. Sen fick jag komma tillbaks där och hamna på Berga då. Och det blev någonstans lite grann sport det här med att försöka rymma hela tiden. Och jag vet, jag blev polar med en Stockholmskille där som vi rymde alltid tillsammans. Och bland annat var vi... Ja, rymde vi och här var ett tillfälle då så hade vi köpt lite tjack uppe på Hötorget och så hade vi tagit in på, ovanför Slussen finns det ett KFUM-hotell och det var sista kabben vi hade kvar. Så jag löser upp den häller upp den i ett glas och tappar ner glaset på röjamattan, en gammal skitig röjamatta där som underbord. Och liksom, polaren blev ju skitsned där, men jag bara tar upp den där röjamattan och skakar av den på bordet och sen så skrapar jag ner all damm och allt pulver och sånt där, så bara ner med det glaset igen och så löser jag på och sen drar jag upp igen med filter. Och liksom när han såg hur klar och fin lösningen blev så det ville ju han också ha. Och så någonstans... Så vi tog ju delar på den sista där. Ja, det var, alltså det blev en klar lösning så det var ingen, vi blev inte sjuka eller sånt. Så får vi i alla fall ut i Fisksätra och gör några jävla inbrott där på... Ja, några jävla daghem och sånt här. Och så i alla fall när vi kommer tillbaka in till Stockholm så lägger vi in en väska på Hötorgets i förvaringsboxarna där. Så ska vi hämta det senare på kvällen. Och då säger han till mig, ja, jag går inte ner där för där har de övervakningskameror så du får gå ner och hämta den. Så jag går ner där. Och det är 4 uppgångar, det tänkte inte jag på. Så när jag kom upp, då var det liksom, jag kom vid fel ingång så han väntar inte där. Och då drar värsta nojan igång i mig. Jag springer med den här jävla attachéväskan hela. Jag förvirrar mig upp på Östermalm. Och sen så går jag sen på morgonkvisten. Jag får fortfarande släppt den här. Det var en sån här en Nordmände radio som var stämplad med namnet från det här jävla barndaghemmet där som vi har snott den. Och så var det en massa nycklar. Det var vad som fanns i den här jävla attachéväskan. Så det var ju liksom ingen jävla klipp direkt. Alltså jag går i alla fall längs med Strandvägen på morgonen mot Berzelii park och där har de en massa sådana här affärer som säljer bilar och där ser jag folk sitter inne bak bilarna och där ska bara köra ut genom skyltfönstren och köra på mig. Så jag är så jävla nojig så jag sätter mig upp i en staty på Berzelii park med den här jävla attachéväskan och så kommer det i alla fall, jag bara för att de inte ska kunna köra igen mig. Och sen kommer i alla fall en snutbil och lyckas locka ner mig. Så jag hoppar in i bilen där så tänkte jag, fan alltså, inga riktiga snutar. Så hemmamålade ut den här snutbilen. Ja, liksom, så någonstans, jag var ju helt förvirrad. Och i alla fall så, de kör upp mig på häktet och sen får transport ut till Hammargården. Så att, alltså i alla fall så fick jag, jag vet inte, jag var kvar i ett par månader där på Hammargården, så får jag mucka igen och då får jag åka ner tillsammans med någon annan som också mucka och en assistent från Hammargården och jag liksom kommer ner på morgonkvisten och de åker vidare med assistenten och den andra killen som mucka och i alla fall så bar det sig inte bättre än att på den tiden då hade jag fått reda på att om man kunde bryta sig in i banker så kunde man ta de här alltså myntkassorna där för då låser de inte in i valvet. Så på den tiden fanns det något som hette trafikrestauranger. Så jag hade muckat, var hemma 8 på morgonen. Sen på kvällen vid 7-tiden då satt jag och hade blivit lagom full och så hade någon annan kille som hade muckat från någon annan ungdomsvårdsskola. Och i alla fall så vi går och bestämmer och sitter där och planerar liksom lagom i gasen. Jag blir helt jävla omdömeslös när jag dricker liksom. Tycker allting är grönt. Jag ser liksom inte... Jag tappar koncepterna helt och hållet. Så i alla fall vi går in i en trappuppgång bara där det är en bakdörr in till en bank. Och jag bara sätter in Volvo-hjärnet och knäcker upp den där jävla dörren. Det går spidigt och liksom bara strusar fram till en sån här kassa där mynten är. Och knackar polarna på ryggen när jag börjar bryta där. Tittar upp. Då står där en städerska där och bara gapar. Så liksom, ja, vi får ju liksom dra därifrån och ska dra till en annan bank då. Men där blir det också knas. Vi går tillbaka till den här, men jag hade samlat en jävla massa folk vid den här banken och snuten var där. Så där var ju folk som pekar ut mig. Så vi hade gått tillbaka till Hammargården. Så jag hade liksom sett så mitt liv ut. Jag var redan förlorad där på något sätt. Och i alla fall, så jag åkte ju in och ut på Hammargården fram till 1973. Då muckade jag där från sista gången. Och då fick jag inte mucka ner till Skåne, för de menar på att... Ja, jag fick inte bo hemma hos mina föräldrar, för de menar på att det var inte bra för mig och sådär. Så jag fick åka på den fosterhem till Motala. Man fick inte ens mjölk till maten och bodde nere i deras jävla gillestuga med vad som så här jävla furupanel i någon jävla tältsäng där och bara vantrivdes så här. Så att, ja, jag söp till och gick ut och gjorde en 10-11 bryt på över natt där, och sen så tog jag med mig en kille som också var fosterhemsplacerad där, så drog vi till Stockholm. Och när vi hoppar på tåget och drar iväg, då kommer snuten och liksom ska ta mig för de här jävla bryten. Men liksom, jag kommer ju undan och bara kan vinka åt snuten där. Alltså jag är uppe i Stockholm och skiljs från den här killen, för att han var liksom, han pundade inte eller sådär. Så att jag drog min egen väg där, och han åkte visst tillbaks ner till det där fosterhemmet. Alltså sen tänkte jag, fan, får jag åka tillbaks? Jag hade ju kunde inte vara i Stockholm och pengarna tog slut och tjacket var slut. Jag åker tillbaks och liksom låtsas som ingenting ungefär. Jag kommer ner där och så jobbar på Motala Express, en flyttfirma. Så när jag kommer dit på morgonen till jobbet där och så där kommer snuten och hämtar mig. Och då blir jag häktad och får sitta på Norrköpingshäktet och i väntan på rättegång och utredning och sånt för de här brotten. Och i alla fall, morsan och farsan kom upp och hälsade på mig. Morsan är ju ledsen klart, och jag blir ju också ledsen när min mor är ledsen. Så det är jävligt knepigt det där för mitt förhållande med min mor. Så jag har, annars blir jag aldrig ledsen. Men det är just när hon har blivit ledsen, då har jag blivit ledsen. Jag kan liksom inte förklara varför. Eller väl för kanske då har det blivit påtagligt att hur jävla självisk jag varit. Jag kan inte riktigt, men jag är inte psykolog så jag behöver inte förklara det där heller. Men här som har vad som... Jag vill ju gärna vara det och kunna analysera och förklara allting. Men jag blev i alla fall dömd till ungdomsfängelse och hamnar på Uppsala på Dag Hammarskjölds väg och får sitta där under utredning. Sen så placeras jag på Vångdalen och där rymmer jag tillsammans med en kille som är död nu, en Malmökille som bodde här i Stockholm, en morfinist. Och vi drar in till Uppsala först, så drar vi ner till Stockholm och sen då träffar han på en lirare som bjuder han på hårs. Jag vill ju inte ha hårs och liksom, så sviker han mig. Så tänker jag, så står jag själv ensam ungefär i Stockholm. Tänker, vad fan ska jag göra? Jag känner inte jävel i Stockholm direkt. Alltså jag åker tillbaka till här Vångdalen och jag får vara kvar där. Och sen i alla fall får jag komma ner till ett ställe som heter Hildero utanför Landskrona. Det är utsluss för de som fick ungdomsfängelse. Jobbar på Weibulls i Landskrona. Snor en massa fruer som jag tar hem där liksom. Var fan är ni så? Nej, fan ska jag snatta eller hålla på? Och liksom det är inga sådana här höjdarbrott. Det är bara att sno fröpåsar. Och jag har så jordnötter. De hade jävligt fina jordnötter måste jag säga, som de sålde i fröaffärer. Ja, och i alla fall sen så muckar jag då första gången det var i... måste vara till maj 74. Och mucka kommer hem till Hässleholm, tänker jag måste fixa pengar till tjack. Så jag fixade en backenmejsel och så går jag och till ett ställe vid, och liksom ringer på en dörr på förmiddagen där liksom. Ingen som öppnar, så jag har ju ingen hemma, så jag bara knäcker upp lägenhetsdörren och springer ut och börjar ska rota igenom i köket. Och ligger en gubbe och sover där, så jag får ju liksom dra järnet. Ja, så jag minns inte hur det är. Det blev i alla fall ingen tjack den dagen. Och i alla fall, jag var inte ute. Jag var aldrig ute mer än liksom max 6 månader. Sen satt jag på någon återsväng igen. Och liksom så såg det ut. Hela 70-talet. Jag gjorde ju alla... man kunde göra 3 år på ungdomsfängelse. Jag gjorde alla 3 år med alltså, de här första. Jag satt 10 månader. Sen blev det återsvängar. Och någonstans... Jag började, hade ju inte så jävla bra kontakter på tjack, så att det var ju och man, det var rätt svårt att få tag i tjack på den tiden, så att någonstans. Men jag hade ju suttit in rätt mycket på Ystadfängelset där och träffat en kille som var, han hade 2 år för narkotikabrott, och han hade inte UF utan han hade straff. Så genom honom så fick jag börja handla tjack av honom, och det var ganska bra tjack. Och så vi gjorde en jävla massa inbrott och sålde flintlåsgevär och så där till, och fick liksom dåligt betalt. Men vi tyckte tjacket var bra. Sen var det i alla fall vid något tillfälle som han, jag kommer ner och ska handla tjack. Så har han åkt till, ner till Mallorca eller så där. Så jag ordnar sig för att handla hans kran. Och... Jag minns jag var ganska kaxig och sådär. Det är en jävla trevlig kille. Den trevligaste människa jag ändå var, samma tjacklangare eller inte. Så var en jävla trevlig kille. Jävla sympatisk kille faktiskt. Och generös på alla sätt och vis. Men i alla fall jag var ju stor i käften där. Ja, nu har jag varit uppe några dygn och tagit mycket tjack. Så nu behöver jag någon rejäl dos. Så han slår upp i, vad kan det vara, 1 centimeter i ett snapsglas. Och jag slår på 1 meter vatten. Och det löser sig direkt. När jag drar upp, då är det 2 meter lösning. Alltså jag sätter mig och drar i mig där. Tar i mig halva lösningen. Och bara värsta kicken så här. Och liksom bara känner hjälp. Och bara drar ut sprutan. Och kastar mig rakt långt på golvet. Och liksom han hade ju någon fruntimmer där. Som han höll på att kukulura med. Så jag frågar. Kan inte jag få spela på gitarren där? Och jag... jag kunde inte spela. Jag kunde inte spela gitarr. Så jag satt där som en idiot och bara slog på strängarna och tyckte att jag spelade skitbra. Så han kom ut och sa till mig, du kan inte göra något annat istället. Så sa han, jag kan få bada då. Ja visst fick jag göra. Så då låg jag badkaret med så här mycket vatten. Och liksom låg där och sjöng och kuken stod som ett hammarskaft. Och liksom sen, sen någonstans så jag kom upp i den där badkartet, slocknade på soffan. Och sen vaknade dagen efter, jag hade bjöd på frukost och sådär. Jag fick rätt mycket tjack, det var bara några gamla mynt och några jävla väggbonad som jag varit där med. Så att han var jävligt schysst. Och i alla fall, jag började få lite bättre kontakter och började bäckna tjack och sånt där. Och jag flyttade... Jag flyttade till Kristianstad där och bodde där och började sälja tjack. Och sen så träffade en brud där som jag hade ingen lägenhet eller något sånt där. Så att jag satt på Kristianstadfängelset och hon började besöka mig. Och jag tjatade på henne så hon tog in brast i mig fast att hon inte ville det. Och sen så när mucka så jag flyttade jag hem till henne. Och jag menar, men jag hade liksom inte någonstans det här med att ha förhållande med en tjej. Jag hade liksom ingen... Men jag klarade inte av och liksom, jag var intim med en kvinna när jag var nykter och liksom, så det där rann ut i sanden. Och så var, jag började sälja tjack också, så någonstans jag bodde där mer, jag utnyttjade henne kan man säga. Och liksom, för även jag tyckte hon var snygg och sånt där, men jag förmådde liksom inte att, vad ska man säga, ha ett relation med en kvinna. Jag klarade inte av det, fantom, även om jag ville det. Och i alla fall sen var det en tjej som jag träffade som hade flyttat till Kristianstad som var från Hässleholm som var lite intresserad av mig. Så jag började umgås med henne istället och vi umgicks alltså både natt och dag. Och det här var 1977-78 Och jag märkte faktiskt inte att jag blev kär i henne. Men sen jag var upp en sväng 1978 då liksom jag hade ju mina kranar i Malmö och fick liksom typ halvhektar och sånt på redovisningar och sånt. Och jag skötte ju alltid mina redovisningar så fick jag alltid nytt. Men då hade jag en kille som, det var en kille som hette Tommy Slaktan som också langade tjack i Kristianstad som... Jag hade sagt till en polare till mig att han kunde sälja hur mycket tjack och brass upp i Stockholm som helst genom en kille ute i Märsta. Och den här Janne som var min polare som han litade inte på Tommy Slaktan så han ville att jag skulle följa med. Och jag vet egentligen inte varför jag hoppar med på sån där jävla löp. Och liksom. Så vi åker upp till Stockholm med 2 hektar tjack och 2,5 kilo brass. Och jag hade ju eget tjack, men bara liksom på min nivå. Jag hade ett halvvägt och jag hade inte så mycket med mig. Men i alla fall, så vi är uppe i Stockholm, kör upp med, han hade en Tommy Slaktan och hans brud hade en Mackietta. Och de körde upp och så hade vi tjacket och brasset i en Amazon-kombi som vi körde efter med. Och kommer upp och liksom försöker sälja iväg det här tjacket i 2-3 dagar liksom till olika ställen och liksom jag hade ju inga kontakter liksom och jag var bara med på ett jävla bananskal och liksom vi sålde av liksom kanske ett halvt kilo brass kanske ett kilo eller någonting men jag hade fortfarande ett och ett halvt kilo och sen i alla fall så åker den här Tommy Slaktan och hans polare, den här Stockholms polare iväg och ska iväg och lägga det här 2 hektarna tjack då och kommer tillbaks och så säger Tommy till oss att ja, han var nojig och tvingade mig att kasta ut tjacket längs i närheten av Arlanda. Och liksom, ja, vi har inte fått någon klarhet. Nu är de döda allihopa, både Tommy Slaktan och hans brud och den här Janne är också död. Men så vi blev ju jävligt knepiga och drar iväg från det stället där vi var och tar med oss det här resten av brasset. Och sen gömmer vi det i en enebuske utanför ett affärscentrum. Men säger till Janne att jag behöver ta en rökare så vi kör upp på bakom ett affärscentrum så tar jag vatten där och gör i ordning en rökare. Då kommer snuten och jag hade ju mitt tjack. Jag vet inte om jag hade 10-15 gram kvar på den där redovisningen som jag hade fått från annat håll i Malmö. Jag torskar med det i alla fall för jag åker in på snuten men vi blir släppta och då ska vi hämta det här brasset som jag hade gömt i enen. Det var det också borta. Och liksom jag säger det, det var tur att inte jag var ansvarig för det där, men någonstans, ja det fick ju han den här Janne, min polare, han fick ju betala det, han hade ju fått loss från Jugoslaver. Men jag menar någonstans den här Tommy Slaktan var en jävla skitstövel som liksom påstått att han kunde lägga det där och Janne berättade för mig att han hade sålt ut kapselvis nere i Kristianstad, jag vet inte om det stämmer, men han hade i alla fall betalat, han hade cash och han kunde betala det där. Sen ett halvår senare, då kommer i alla fall efterräkningarna från det där. För det var det någon som hade berättat om den här händelsen uppe för snuten i Stockholm. Så jag har ju span på mig nere i Kristianstad och Tommy Slaktan och hans brud också. Och jag har i alla fall precis varit hämtat tjack i Malmö. Så jag har ett hektar hemma hos den här Gullbritt som jag blev kär i. Och någonstans snuten bara kommer in och liksom bara... Jag bara öppnar dörren, går in med nyckel och jag börjar sitta där pundar med tjacket och liksom åker upp på häktet där och någonstans när jag tände av där liksom så på något sätt kommer ju alla känslorna i fatt med att börja inse att jag är kär i henne och ja och liksom vad fan ska jag göra med? Så jag erkänner hela skiten där och vattnar i en del folk, både Tommy Slaktan och hans brud och sen berättar om hela den här skiten. Och någonstans så sätter jag dit människor som jag har köpt tjack, eller fått redovisning av tjack nere i Malmö också. Och liksom sen efter att få Ågren för det här så att jag, min mussafassa kommer på besök och då smugglar jag ut ett brev med mussan som hon skickar iväg som varskor de som jag fick tjack av. Så de klarar sig undan men någonstans jag hade jag ändå vattnat i och... Och jag blev hotad av snuten från Malmö där att om jag inte stod fast i min historia så skulle det bli jävla efterräkningar och bla 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 bla. Och i alla fall, och hon, den här Gullbritt som hon heter, hon är, idag är hon trebarnsmamma, fullt aktiv knarklangerska. Men i alla fall, hon skulle vänta på mig och ville att jag skulle sluta knarka och sånt. Jag var verkligen uppe över öronen kär i henne, så jag hängde upp mitt liv på henne. Jag skrev 10 brev om dagen, till och med hur mycket jag älskar henne. Och det var liksom åklagaren som sa till snutan, vi måste göra någonting för den här killen. Och liksom någonstans, ja, hon sket ju fullständigt i mig. Inte fan väntar hon på mig. Men jag menar, mina känslor var ju liksom helt jävla ohanterliga. Jag hade ingen kontroll på mina känslor alls. Jag fick i alla fall, den som fick längst fängelse, jag fick 2 års fängelse. Det var 1978. Och Janne för 1 år och Ylva fick skyddstillsyn och Tommy Slaktan fick 1 år och 8 månader. Så jag satte ju dit mig mest själv. Och i alla fall, och sen då liksom vågade jag inte komma till någon vanlig kåk. Så jag tänkte jag söker till Österåkerprojektet. För jag ville verkligen lägga av, jag var ju kär i henne. Fortfarande hade jag inte fått kontroll på mina känslor. Jag skrev 10 brev om dagen och fick inte ett jävla svar från henne. Så efter i alla fall ett halvårs tid lyckades jag få kontroll på mina känslor och sluta skriva. Och då kom dimper ner 2 vykort att hon har trasslat till det för sig och river upp mina känslor. Och jag är jävligt tacksam i alla fall för att Johnny Farbrink, han var ju någonstans, han var den som inte, det var många som var jävligt snea med jävla golbög och sådär. Men Johnny, han sa till mig att han är i alla fall ärlig, sa han till inför andra människor där. Och han var som en far för mig hela min volta där. Jag är jävligt tacksam för att jag kunde träna med honom och sånt. Men någonstans var under Johnnys vingars beskydd. Men sen i alla fall så var det, hade jag ju, skulle jag blev kallad ner och skulle vittna i någon jävla, för någonting som jag hade snackat om, en kille som hade misshandlat mig och ja, han hade kidnappat mig och misshandlat mig för någon jävla sketen redovisning på 10 gram som jag inte, han hade tyckt att jag hade hållit mig undan och hört att jag hade varit hemma när han hade varit kollat brevlådan och sånt. Det var rena fantasier från hans sida. Men i alla fall så jag anmälde honom för misshandel och människorov och sånt där. Men så tänkte, så var det en kille som heter Lasse Berntsson, också en internerad, som satt på Österåker också. Så jag frågade, vad fan ska jag göra? Jag vill inte vittna mot den här killen. Så jag sa till mig att det enda du kan göra det är att åka ner och sen går du fram och så avlägger du eden. Och så säger du att du tyvärr inte kan yttra dig i det här ärendet för att du riskerar att avslöja ytterligare brott mot mig själv. Och då talar han om för mig att då kommer åklagaren och kalla in mig och hota mig och sådär och säga att jag påpekar att jag måste vidhålla min historia som jag berättat i snuten. Men jag bara säger till åklagaren att ska vi gå in i rättssalen igen? Och så ja, då plockar jag loss den här killen. Så någonstans, och han sa i alla väder, Börje, i alla väder. Så jag gjorde vad jag kunde för att rikta till, alltså mina fadäser som jag gjorde. Alltså jag var ju jävligt känslig där när jag var kär för första gången, jag är 25 år gammal. Aldrig varit kär en kvinna för. Så snuten kunde liksom vända och vrida på mitt känsloliv och få mig liksom dit de ville. Även om det låter som något rättfärdigande så var det ju så också. Jag ville verkligen för att nu äntligen kärleken. Det är någonting jag alltid har eftersträvat att finna. Liksom. Man har aldrig kunnat, eller aldrig om jag funnit det så har jag aldrig kunnat behålla det på grund av min narkomani och alkoholism. Ja, i alla fall så åkte jag tillbaka upp efter att ha vittnat där och sen så, alltså i alla fall jag skriver mig här i Stockholm, jag fick, jag sitter i alla fall, jag och Johnny, jag fick skriva mig hos Johnnys tjej då som bodde på Lundagatan och vi hade ju permisar tillsammans så. Ja, vi vet på, vi skulle bilda någon jävla brotts, någon kompanjoner i brott. Det blev väl inte så mycket av det där, men skitsamma i alla fall. Vi bäcknade tjax ner på plattan på permisarna. Jag tyckte det var så här jävla och torska till och med också. Liksom ner på biblioteksgatan och snuten tog oss, men jag lyckades kasta iväg tjacket så att de inte hittade det. Sen, ja, så det var någonstans jävla turer och sen så kom vi på utsluss då liksom, jag sökte in på en kockutbildning på AMO-centret i Hägernäs och hade då frigång från utsluss till Österåker, det var Bogesund, ligger ett i Vaxholm. Och jag är i alla fall hemma på permis och kommer tillbaka, smugglar in en puffra bara för att briljera inför Johnny någonstans. Och ja, men det var jävligt viktigt för mig och liksom med människor som är mycket mer rutinerade kriminella än vad jag var. Och liksom var jätteviktigt för mig och duga inför dem och liksom visa att jag var skicklig på det jag gjorde och sådär. Och sen kan man ju ha åsikter kring det, liksom hur jävla klokt det är. Men skitsamma, i alla fall. Jag börjar på den här restaurangutbildningen. Och ja, för sedermera, jag får flytta till frivårdens behandlingscentral som ligger på Högbergsgatan. Bodde där tills jag fick lägenhetserbjudande i Solberga. Det var sen i maj 1980. Men jag gick i alla fall den här restaurangutbildningen. Och sen ja, så var det i alla fall det som vi skulle ha någon kräftskiva. Just när vi på den här restaurangutbildningen. Så vi skulle träffas hos en av dem som också gick utbildningen där. Och skulle ha med oss eget vin och sådär. Eller sprit och sådär. Och då blir det bara så inte bättre än att jag blir jävla skitfull och var ute i Täby där. Så att jag försöker bli så full så jag minns inte vad jag gör. Jag försöker i alla fall köra sådana här kundvagnar in i skyltfönstren där ute i Täby centrum. Och sen vaknar jag upp på morgonen hemma hos en kvinna där som jobbar i kassan på AMU-centret där ute. Och jag är bakfull som fan. Och i alla fall så vi tömmer hennes barskåp. Och jag ligger med henne där fast jag egentligen inte är attraherad av henne. Jag ligger med henne i alla fall. Man kan ju fråga sig varför, men ja, det var i alla fall så som jag gjorde. Och sen går vi ut på en pub där sen i Täby centrum och dricker några ytterligare några öl. Så jag blir bra i gasen. Sen ska vi gå hem till henne på kvällen. Och då bara säger jag till henne, jag mår så jävla bra så jag känner för att hoppa på biltaken där. Så jag bara sagt och gjort så bara steppar upp och hoppar på 7-8 bilar så biltaken de bara trycks ihop. Och då kommer det ner en gubbe ska ta fast mig för det här. Och liksom, då börjar jag ju gappa där. Jag har suttit en jävla massa år på kåken. Här ska du försöka sätta fast mig. Så jag sparkar ner honom. Så han ramlar gatan och då står hans dotter uppe på balkongen och säger Mamma, farbror har sparkat ner pappa. Och liksom någonstans när jag sparkat ner honom så ser jag att jag måste försöka dra iväg. Så någonstans springer jag iväg men då kommer två lirar och bara ger mig, tacklar ner mig och sitter på mig tills snuten kommer. Och ja, i alla fall jag blev anhållen där och men jag på något sätt går loss för att jag hade lägenhet och jag hade den här utbildningen så jag... För skyddstillsyn eller något sånt där. Och går loss och börjar på det här AMU-centret igen. Ja, och sen jag försöker sköta en punda eller sådär, men jag dricker en del. Men så var det i alla fall det var ett par veckor kvar på den här kursen. Och i alla fall så känner jag att jag blev lite sugen på att ta tjack. Och då hade vi köpt en bil, en stulen Polo vid något tillfälle. Av en, jag och Johnny var det som hade köpt den och ställt den uppe vid telefonplan. Och den, så den stod där, den här stulna bilen. Jag vet fan varför vi köpte den i alla fall. Jag minns att vi betalade 2 grand för den här bilen, vad vi nu skulle ha den till. Jag tror aldrig vi använde den. Men i alla fall den stod där som ett objekt att kunna på bilkåt och få ut och köra med. Och så var jag iväg och handlade lite tjack och... Sen hade jag hade den här puffran kvar och med, den var ju skarpladdad då och sen hade jag skaffat mig en rånarluva också. Så jag tänker att jag slår i mig tjacket och säger, jag är så jävla bilkatt, måste jag köra lite bil. Och sen tänker jag, kan du göra någon källarpund också? Det är bra om skarpladdad puffran, det skulle bli knas så att man kan hota sig ut. Och så det här med rånarluva är bra så ingen kan identifiera mig. Skitsmart alltså. Ja, så jag far iväg upp till telefonplanen, hoppar in i den här bilen och kör iväg. Kommer på Magelumsvägen. Sen är det rödlyserna där. Jag var ny på den. Jag mådde skitbra där. Så i alla fall blir det grönt ljus. Och då lägger jag i ettan och gasar på. Då ser jag blåljus bakom mig. Och shit, tänker jag. Det var någon som hade som hobby att spåra stulna bilar. Som hade ringt snuten. Så jag fick ju påhäng där. Och så ni kan tänka en Folkvagn Polo, de gör inte mycket mer än 120-130. Så jag i alla fall gasar upp och försöker köra ifrån dem och märker den här hundbilen kommer upp och jag tänker, fan jag kan inte köra ifrån dem här. Tänk att få preja dem av vägen då. Så sagt och gjort, jag växlar ner trean och bara kör, tar och svänger åt sidan och så bara kör rätt in i sidan på snutbilen. Händer inte ett skit. Tänkte jag, för jag lägger i fyran och så bara pellen i botten och bara kör järnet där. Så de bara kör fatt mig och knuffar till mig så jag bara snurrar ner diket. Skadar mig inte eller sådär, så jag tänker jag liksom bara öppnar bilen och ska springa iväg. Så säger de, stanna eller så släpper vi hunden efter dig. Då bara kastar man rakt lång och säger jag ger mig. Och då blev jag häktad för förberedelse till grovt rån och ja, alltså bilstöld och sen jävla mig, ja. Så det här med, ja, så var väl något annat, jag hade lite tjack också då. Och blev häktad i alla fall. Och men jag gör fan till mig, jag får skyddstillsyn eller något sånt där på det sen i rätten. För den här advokaten, han säger till mig att berätta för den här domaren liksom precis vad det ligger till och din historia. Så jag gör det, jag får faktiskt skyddstillsyn. Men då har jag redan liksom fått så en blodad tand och börjat punda igen. Och liksom det här med hon som inte väntade på mig. Jag var liksom, det hade ju spruckit. Så liksom hade inte någonting som kunde få. Jag hade ju liksom ingen drivkraft att hålla mig nykter och drogfri längre. Och ja, hela 80-talet där, då bodde jag i Solberga, Langa Tjack, hade rätt bra kranar, fick redovisningar. Fick Huddingegruppen på mig liksom, som spanat mig och så. Ja, jag åkte in och ut därför mellan 80 till 86 då. Men bara korta volter så var jag ute kanske. Ja, 6 månader stöten, sen hade jag 6 månader, 8 månader eller något sånt där. Och sen blev jag i alla fall vräkt 1986. Men då har jag träffat en kvinna som jag blev kär i och flyttar tillsammans med. Och vi bor tillsammans uppe i hennes lägenhet på Åsen. Och, men någonstans vi bara bråkar och bestämmer oss att gå in i behandling tillsammans. Och är 20 månader i behandling på ett RFHL-kollektiv och var i Farsta strand på utsluss där. Och hon började jobba som servitris och jag som fastighetsskötare. Men det var liksom kluriga där. Jag vågade aldrig säga till henne att jag ville ha en egen lägenhet. För jag var rädd att hon skulle tro att jag inte älskade henne. Och sådär. Så jag liksom klarade inte av att vara ärlig. Och liksom kunna vara nära och naturlig i en kärleksrelation. Så någonstans mina rädslor gjorde att den där relationen sprack också. Trots att jag faktiskt älskar henne. Men i alla fall vi var 20 månader behandling. Och sen mellan 87 och 89. Och sen började jag jobba som fastighetsskötare fram till 92. Och vi bodde ju tillsammans då. Och sen så i alla fall, jag sprack i vårt förhållande och hon åkte till England, men jag fick bo i hennes lägenhet. Och, men sen så ringer hon en kväll från England och liksom jag har tänt på och hon hör direkt, har du tagit tjack? Nej, säger jag. Jag nobbar tvärt. Jag kunde inte ens säga att det. Men hon fattar det så hon skickade sin syster till och tar ifrån mig nycklarna. Så jag blev utan lägenhet och jag har jobbet kvar men jag blir av med jobbet också. Och för att börja, jag hade rätt mycket pengar, jag hade jobbat, kört mycket fastighetsjour och jag hade väl 100 000 på banken eller sånt där. Men jag bor i källare i alla fall och börjar i alla fall dela upp mig och lämna ett check på redovisningar. Och ja, sen fick jag någon volta, sen var det i alla fall någon som tipsade mig om att man kunde sätta, ja, så jag fick, hyrde i andra hand i Västertorp då och fick jobb på en flyttfirma och jobbade i lagret där och delade tjack samtidigt och alla som är på flyttfirma, alla söp och knarkade där men alla höll färgen inför varandra sådär så, men när jag hade varit där ett tag då visste alla att alla höll på så någonstans, ja så har jag liksom, ja, så blev jag av med lägenheten som jag hyrde i andra hand i Västertorp. För jag hade ju liksom bränt mitt skepp hos Stockholmshem som jag bodde i Solberga. Och de fick reda på att det var Stockholmshem i Västertorp också, så de fick ju reda på att jag bodde där, så då sa de ju till den jag hyrde av att jag fick flytta. Va? Så då flyttade jag in på flyttfirman helt enkelt, bodde där i laget. Och det höll ju inte så lång tid det heller liksom. I alla fall jag åkte in och repa och skulle ha frigång till den här flyttfirman, men jag började tända på och sen så sket jag i den här jävla firman. Och sen, men jag ställde mig i bostadskön i alla fall och fick en lägenhet i Västberga efter bara 2 år i bostadskön. Och det var 94, så då alltså vi har fortsatt att langa upp mig där, så jag låg på, jag langade liksom, jag resonerar som så här att jag tar inte mer än 2 hektar i stöten, för att då kan man inte få några långa volter, då får man max 2 år liksom, och det är liksom hanterbart. Men jag hade ju en jävla massa spring, för jag fick sälja så mycket små portioner och jag var bara ute, alltså max 6 månader, 8 månader, och sen hade jag voltat typ allt mellan 8 månader upp till 1 år. Och så såg det ut ända fram till, ska vi se här, ja, 98 någon gång. Så muckar jag, tiden går, så måste jag dra ner på, annars ska jag sitta och snacka alltså, hur länge som helst. Det är nästan som om jag har påt den, för alldeles jävla torr och käft. Ja, i alla fall 1998, där har jag fått en 1-årsvolta och muckar från den. Och har varit ute en vecka, så åker jag till min kran, han är förresten med i den här gemenskapen, så, och liksom får loss 2 hektar. Och liksom kommer hem och skitnöjigt och går upp med 2 hektar i lägenheten, liksom jag vågar inte släppa in. Liksom, eftersom jag var så jävla känd och hade så jävla pådrag av snuten så hela tiden, så var det nöjigt om man väl gick in med 2 hektar, då vågade jag inte gå ut, jag vågade inte släppa in och sälja någonting som någon människa gick ut och blev plockad, ja, ni hajar läget kanske. Men i alla fall, jag har varit ute en vecka, jag har 2 hektar hemma och i alla fall så kommer det först en brud och ringer på, och liksom min svaghet för det här med kvinnliga könet och liksom fitfixerad hela skiten någonstans, så ja, så släpper vi in den ena bruden, så kommer det en brud till och sen ena handlar lite tjack. Och sen frågar man, ska jag inte följa med ut? Jag vill ju inte följa med ut, men jag följer med ut i alla fall. Och liksom att stå utanför, det är ju snuten såklart. Och liksom 2 hektar hemma, tänkte nej, vad fan, ska jag åka upp i häktet igen? Och liksom behöva skriva hem till morsan och farsan, hej, nu sitter jag på häktet igen. Den skammen som jag kände där, liksom, jag kände det att jag pallar inte det. Så jag tipsade snuten om en annan langare. Som tur var åkte han inte in, för han hade ju inte någon mer lite brass hemma. Men bara för att köpa min egen frihet. Jag klarar mig undan med de här 2 hektarna. Och liksom till oss kom upp i lägenheten och bara liksom, tänkte jag måste ju ta mig ur den här branschen. Och någonstans, jag liksom menar, ingen höjd där liksom har vattnat under bordet eller vad fan man än har gjort liksom. Menar, det blev liksom, det är mot alla hederskodex, men det nu finns några hederskodex, det är bara illusioner i huvudet förmodligen. Men i alla fall någonstans kände jag själv att jag måste lägga av, men det här kan inte hålla på med en golbög och vara kvar i branschen. Och någonstans så jag säljer i alla fall iväg det där, de där 2 hektarna, det var jag ju tvungen till, för de hade liksom inte lämnat tillbaka dem. Och sen så, jag har rätt mycket stålar, jag har delat upp mig, så jag hade i alla fall 75 000 som var mina egna pengar. Och jag någonstans bara, jag delar iväg det där och lämnar pengarna, och sen så bara knarkar jag upp stålarna, eller köper käk och liksom bara håller på med det här med damunderkläder och bara ligger och runkar damunderkläder och någonstans helt besatt av det. Det började redan tidigare, men nu det är någonstans helt jävla, jag bara levde för att ta tjack och liksom, och så det här med damunderkläder, och det skulle vara trosor med skreva och det var helt som man höll, jag liksom är helt jävla sanslöst. Och någonstans, och jag tyckte jag var utsatt för värsta personförföljelsen från snuten, som någonstans verkligen hörde offentliga sektorn liksom på något sätt, SUS och sånt där. som någonstans, de gav mig inget socialbidrag och menar på, för jag ville verkligen lägga av, men kunde fan inte. Jag skulle börja inom öppenvårdsverksamheten på något som heter Stenkilen. Jag åkte hem till mina föräldrar och tände av och kom upp och skulle lämna pissprov. Var alltid kört, tände alltid på, så de ruttnade på mig och sa nej, vi tänker inte ge dig något socialbidrag längre. Så att du... Så jag fick ju söka pension, och för då måste de betala socialbidrag till en under dem, medan de behandlar det ärendet. De avslog med alla mina socialbidragsansökningar i alla fall. Så ett halvårs tid för att överklaga varenda ansökan och få oss i alla fall rätt sen i, efter 6 månader. Hade jag inte haft mina föräldrar som kunde stötta mig ekonomiskt, så skulle jag ju varit borta idag. Då hade jag inte haft lägenheten. Men jag får i alla fall rätt och får retroaktivt, och ja, och liksom någonstans, de i alla fall avförde mig från Stenkilen. Jag hade ju pensionen, och sen så blev jag, började jag tänka, jag måste ta tag i mitt liv och försöka göra mig kvitt mitt missbruk. Så jag började inom ett vetenskapligt projekt ute på Magnus Hus. Och där ska man också pissa negativt och verkligen kämpa flera månader. Till sist lyckas jag verkligen pissa negativt för att vara med i det här vetenskapliga projektet. Och var drogfri. Jag tog ingen tjack på 3 månader, men jag drack en hel del vin och cider och lite sprit också. Och sen så började jag vara på KRIS, för jag tänkte att jag skulle vara med i verksamheten på KRIS. Och... Men sen så ruttnade jag någonstans på KRIS. Jag hade gått på ett möte varje sort faktiskt. Och tyckte, fattar väl inte vad det här var för någonting. Och i alla fall, jag tyckte KRIS var ju några jävla, de armbågade sig där om sina positioner och så där. Tyckte det var, ja, någonstans kände mig inte bekväm med att vara med i verksamheten där. Så jag gick ut i alla fall, avslutade det här vetenskapliga projektet och tog ett gäng återfall. Och så tänkte jag, eftersom jag inte skulle hålla på och punda, så köpte jag ju bara 1 eller 2 gram tjack. Och sen någonstans blev jag så jävla avtänd, så jag var tvungen att gå på bolaget. Så såg det ut hela sommaren där. Och sen märkte på hösten där, tänkte 2005, tänkte nej, måste fan ta mig tag i mitt liv på något sätt. Och går in på föreningen KRIS igen i alla fall. Kommer fram en kille och presenterar sig för mig. Jag känner det, Arthur heter han, kille. Och jag har 1 års språkfrihet. Jag har det, har du klarat det? Jag går mycket på möten, så. Ja, men jag har provat ett och varit sort. Och det där, jag liksom... Och tyckte inte det var något. Men han sa, ja, men gå på 20-30 möten så du får bättre uppfattning om vad det innebär. Och jag lyssnade på honom. Varför? Jag vet inte, men jag lyssnade. Jag tyckte det lät klokt. Och på den vägen är det faktiskt. Så kom in... Ja, liksom det här med att skaffa sponsor. Jag fattar ju det där ganska snabbt. Och i alla fall så skulle jag ha, gick till KRIS där och frågade en kille först. Kan inte du bli min sponsor? Nej, jag har så många sponsorer och är så upptagen. Men du kan väl fråga den killen där, en annan kille där. Så jag gick till honom där. Ja, jag är så upptagen. Jag har ju det här krimprogrammet och bla bla bla. Och så, om ett par veckor så tänker jag, fan, om ett par veckor. Här, mitt liv är fan helt ohanterligt. Och jag måste ha en sponsor direkt så jag kan bli vägledd genom stegen. Ja, någonstans jag har en jävla villighet. Men så jag blev skitsned där på dem på KRIS. Jag bara gick rätt till ett Maria Lundsgruppsmöte. Så satt en kille här inne och höll i mötet. Så delade han om hur självisk han hade varit gentemot sin mamma. Så följde en tår från hans kind där, så tänkte han ska jag fråga. Och liksom där var det inte frågan om att det lyste någon kärlek i ögonen på han. Eller var det kanske, jag vet inte om han var i allvarlig kärlek gentemot sin mamma på något sätt. Ja, och liksom han vägledde mig genom stegen och det var den här snabbvarianten. Och jag var jävligt entusiastisk och gick på mycket möten och tyckte det här programmet är skitbra. Och gick på sådana här korta konvent i Söderledskyrkan och Fruängen. Och sen vet jag, så kom jag, var någon sommar här 2006, så kommer Trygve där och jag mådde skitdåligt den dagen. Så säger Trygve till mig, ja men om man gör sån där snabbvarianten, då mår man sådär dåligt med den. Jag blev skitförbannad på Trygve där liksom och någonstans. Vad fan menar du med det? Ja, jag tror inte det är läge att prata om det nu, säger Trygve där liksom, någonstans bara. Ja, så gick det i alla fall och jag slutade röka efter 8 månader. I programmet. Och liksom, då hade jag ju tyckt att det här var jättefantastiskt och jättebra. Även om det var mycket självcentrering, självömkan som jag kom in i. Jag liksom inte visste hur jag skulle tillämpa de här programmet. Men det, jag var i den här processen, även om jag hade gjort jävla snabb variant faktiskt. Och så tänkte jag på något sätt så mådde jävligt skumt efter att sluta röka. Jag fick verkligen kontakt med mitt känsloliv och det var verkligen ohanterligt och mådde så här jävla konstigt. Och det är postakut abstinens eller vad fan de så aldrig hört talas om det, för att höra talas om det sen 3 dagar i sträck och alla visste vad det var, jag har aldrig hört talas om det. Men jag i alla fall sen blev jag och kommer i alla fall någonstans, jag är mycket i kyrkan och gör gottgörelse där, brer smörgåsar till de hemlösa. Och är mycket där på andakterna på morgnarna. Jag har verkligen kommit i kontakt med min sorg. Och där jag mådde så jävla dåligt så där jag började gråta hejdlöst. Där satte man bara det här och sätta sig i en stol i en ring med religiösa som bara, jag ber för en och sånt. Bara det är liksom så avlägset för mig. Så det var någonstans. Men där verkligen släppte det första gången. Jag bara grät stört. Jag bara stört floder. Och sen har det, så fan i mig var nästan varenda dag bara gråt och skit mycket. Jag tycker jag har, jag mått skitdåligt hela, ända sedan augusti förra året. Sen om det beror på att jag slutar röka eller har kommit i kontakt med mina känslor verkligen. För jag har verkligen varit avstängd. Men i alla fall så tänkte jag, eftersom jag mådde så jävla dåligt, att jag beslutar att ta och gör stegen i DA. Just för att jag är mer narkoman än alkoholist. Och det kändes skitbra när jag tog det beslutet. Men sen har det varit samma jävla visa igen och det rev upp jävla mycket känslor med alla de här. Och jag käftar emot en hel del med Trygve där. Men jag har ändå gjort som han har sagt. Men jag tycker någonstans, ja. Och, men någonstans så tycker jag inte att jag har mått bra. Det har varit samma visa igen med mycket självömkan, självcentrering. Men jag är i någon jävla process och jag vill hoppa. Och just det här med att gå och vänta en hel jävla månad på det här med att sitta här. Fy fan alltså. Fy fan. Det värsta skräckscenariot var liksom gå och bearbeta det på daglig basis. Det är förmodligen där jag liksom, så jag vet inte någonstans om jag ska harma på mig själv att inte jag sa nej tvärt. För jag har liksom tänkt så här, liksom, jag måste ändra tid. Och de här senaste veckan har jag tänkt att jag måste ringa Henrik och säga att jag får jävla avslå det här. För jag har min son med min pappa som ska begravas. Eller, jag har haft alla möjliga tänkbara scenarier. Sen har kastas mellan att, nej vad fan, det blir bara spärt på mitt självförakt om jag skulle liksom skita i det här nu. Liksom har gått så här i, och varit mått dåligt i flera veckor. Då kan fan inte ha mått dåligt den här veckan också. Så nu sitter jag här, nu är det fan med avklarat. Tack för att du kom och lyssnade på mig. Jag tror jag stannar där. Tack.